God morgon. Man brukar tala om klerkernas förräderi, kyrkoledarnas förräderi, prästerna, alltså det som skulle vara Guds Kristi tjänare, viker sig för den politiska makten, den världsliga makten och blir dess tjänare. Det sker saker, det sker stora förändringar i världen. Jag läste en artikel här om den ryska kyrkan, den ryske patriarken Kirill, som framträdde under den ryska julen här nu, den 7 januari. Det är ju den ortodoxa julen. Och talade om hur kristendomen byts ut mot en annan religion i väst. Kristendomen blir genom västs förlorade tro utbytt mot en annan religion. Detta talar Moskva-patriarken Kirill om i Kristus frälsarens katedral den 7 januari, som utgör den ortodoxa julen. Det som idag sker i Ryssland, det är en mycket kraftfull signal till hela världen, särskilt till den västliga världen, att platsen för kristendomen idag upptas av representanter för andra monoteistiska religioner, sa han. Dessutom så hade enligt patriarken uppstått restauranger och andra underhållande arrangemang på platser där man stängt gudstjänstlokaler i väst. Därvid kan man i Ryssland tvärtom se en mirakulös förändring i det kyrkliga livet. Det byggs nya kyrkor och gamla kyrkor restaureras, och allt detta beledsagas av en förnyelse i vårt andliga liv. Kyrkorna fylls verkligen med folk, sa patriark Kirill. Det stod i en artikel häromdagen, mail.ru, ett ryskt nyhetsmedia. Ja, det här är ju faktiskt någonting som gör att jag tänker på konung Hiskia i Gamla testamentet, konung Hiskias bön. När han och judafolket utsattes för häftiga anklagelser av den assyriska här som hade samlats utanför Jerusalem. Den som anförde denna här, han talade offentligt och lät alla höra hur han förlöjligade judafolket och deras religion och deras möjligheter att kunna stå emot den assyriska makten. När konung Hiskia hade hört detta och bad till Gud, så formulerade han sin bön på det sättet. Herre Sebaot, står det i 37 kapitlet i Jesajas bok. Herre Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du alena är Gud, den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Herre, böj ditt öra här till och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Jag hör alla Sanheribs ord, det budskap varmed han har smädat den levande guden. Det är sant, Herre. Det är sant, Herre, att konungarna i Assyrien har förött alla länder såsom också sitt eget land. Och de har kastat deras gudar i elden. Till dessa var det inga gudar utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Men fräls oss nu, Herre vår Gud, ur hans hand. Så att alla riken på jorden förnimma att du, Herre, är den enda. Det enda som jag tycker man kan ha anledning att påminna om Hiskias bön, det är ju det här att han instämmer i att anklagelserna som riktades mot judafolket, det var faktiskt inte bara lögn, det var sant. Men förhållandet Västryssland idag, det ser inte likadant ut i andra proportioner. Eller är några västledare, några kyrkoledare i väst verkligen hågade att be Hiskias bön? Men man kan i alla fall hålla med Kirill på vissa punkter, tror jag. Vissa saker som han beskyller väst för är onekligen sant. Materialismen har tagit över. Och andra gudar och storheter än Kristus har kommit att upptaga människors sinnen. Däremot så ställer ju Kirill upp för Putin-regimen ganska så helhjärtat. Och det är ju en regim som för ett horribelt krig mot Ukraina, som är ett broderfolk. Man för ett krig när man talar om att man ska demilitarisera ett land som har avstått från kärnvapen. Avstått från kärnvapen. Det här är ju det är förskräckligt. Tyvärr, den ortodoxa kyrkan under patriark Kirills ledning, liksom andra kristna samfund i Ryssland, ställer upp för Putin-regimen. Och då kan man tala om klerkernas förräderi. En som var med om det här, väldigt hårt prövad av just det, det var Richard Wurmbrand. En rumänsk judisk man som blev kristen, en luthersk kristen pastor som satt 14 år i fängelse i Rumänien. Han har skrivit en bok om det här och jag ämnar läsa lite ur den boken. Just inledande kapitel, och jag kommer nog att läsa igenom hela boken och kanske gör lite kommentarer emellanåt, eftersom den skrevs på 60-talet och handlar om 40-talet, 50-talet, då han utstod förföljelse, hans familj och de troende som han representerade. För Richard Wurmbrand utgjorde ryssar framför allt en armé av ateister som invaderade hans land, Rumänien. Men ryssar som stundtals visade upp överraskande sidor i de enskilda möten han hade med dem. Jag läser. Kapitel 1. En ateist finner Kristus. Jag växte upp i en familj där ingen religion utövades. Under min barndom fick jag ingen religiös uppfostran. Och vid 14 års ålder var jag redan en övertygad, förhärdad ateist. Detta var resultatet av en svår barndom. Jag hade varit föräldralös från de tidigaste åren av mitt liv och hade fått pröva på fattigdomen under det första världskrigets svåra år. Under mitt 14:e år var jag en lika övertygad ateist som kommunisterna är idag, när den här boken skrevs på 60-talet. Vid denna tid läste jag ateistisk litteratur, och det förhöll sig inte bara så att jag inte trodde på Gud eller Kristus. Jag hatade dessa begrepp därför att jag ansåg dem vara skadliga för det mänskliga intellektet. På detta sätt växte jag upp i bitterhet mot religionen. Men som jag senare förstått hade jag den stora nåden att vara utvald av Gud. Orsaken därtill begriper jag ej. Det kunde inte bero på min karaktär. Till min karaktär var mycket dålig. Fastän jag var ateist var det något som för mig obegripligt alltid drog mig till kyrkorna. Jag fann det svårt att gå förbi någon närbelägen kyrka utan att gå in i den. Men jag förstod aldrig riktigt vad som tilldrog sig i dessa kyrkor. Jag lyssnade till predikningarna, men det nådde inte mitt hjärta. Jag var alldeles säker på att det inte fanns någon Gud. Jag hatade föreställningen om att Gud var en herre som jag måste lyda. Jag hatade den felaktiga föreställningen om Gud vilken jag bar inom mig. Men hur glad skulle jag inte ha varit om det hade existerat ett kärleksfullt hjärta någonstans i detta universum. Jag vet knappast om några glädjeämnen från barndomen eller ungdomen. Jag längtade efter att det skulle finnas ett kärleksfullt hjärta någonstans som klappa också för mig. Jag visste att det inte fanns någon gud, men jag var ledsen över att kärlekens gud inte existerade. En gång hade jag i min inre konflikt gått in i en katolsk kyrka. Där såg jag folk som knäböjde och sa någonting. Jag beslöt mig för att själv böja knä så nära dem att jag kunde uppfånga vad de sa. Sen skulle jag upprepa bönerna för att se om något skulle hända. Det bad till den heliga jungfrun. Var hälsad Maria full av nåd. Jag upprepar orden efter dem gång efter gång. Jag tittar på jungfru Marias staty i kyrkan men ingenting hände. Och det var jag mycket ledsen för. En gång medan jag ännu var övertygad ateist bad jag till Gud. Min bön lät ungefär så här. Gud, jag vet alldeles säkert att du inte finns. Men om du händelsevis skulle existera, vilket jag bestrider, så är det inte min plikt att tro på dig. Det är din plikt att uppenbara dig för mig. Jag var ateist, men ateismen gav inte mitt hjärta någon frid. Under denna tid av själskamp, vilket jag först senare förstod att det var, hände det sig att det långt uppe bland de rumänska bergen fanns en snickare som bad till Gud. Min Gud, bad han, jag har tjänat dig på jorden och jag önskar att få min lön på jorden lika väl som i himlen. Det skulle vara lön för mig om jag fick föra en jude till Kristus, då ju Jesus kom från det judiska folket. Jag är fattig, gammal och sjuk, jag kan inte resa omkring och söka efter en jud, och här i min by finns det inga. För därför du, en jude till min by, så ska jag göra mitt bästa för att föra honom till Kristus. Så bad alltså den här snickaren. Wurmbrand fortsatte. Det var något som oemotståndligt drog mig till just den byn. Jag hade ingenting där att göra, och Rumänien har 12 000 byar. Men jag reste i alla fall till just den byn. När snickaren upptäckte mig och att jag var jude började han uppvakta mig så som någon vacker flicka väl aldrig hade blivit uppvaktad. Han såg i mig svaret på sin bön och han gav mig Bibeln att läsa. Jag hade läst Bibeln många gånger förut av kulturhistoriskt intresse, men den Bibel han gav mig var av helt annat slag. Som han efteråt berättade för mig, brukar han tillsammans med sin hustru bedja i timmar om min och min hustrus omvändelse. Och den bibel han gav mig var inte skriven så mycket med bokstäver som med eldskrift, laddad som den var med hans böner. Jag kunde knappast läsa i den, jag kunde bara gråta över den, när jag jämförde mitt dåliga liv med Jesu liv. Min orenhet med hans renhet. Mitt hat med hans kärlek. Och han tog emot mig så som sin. Kort efteråt blev även min hustru omvänd. Hon förde andra själar till Kristus. Vilka i sin tur vann ännu andra. Och så uppstod en ny luthersk församling i Rumänien. Nu bröt nazismen ut. Och vi fick lida mycket. I Rumänien tog nazismen formen av en diktatur som utgjordes av extremt ortodoxa element, vilka förföljde såväl protestantiska grupper som judar. Även före min formella ordinering och innan jag börjat förbereda mig för att bli präst blev jag i verkligheten ledare för den församling som jag sålunda grundat. Jag hade ansvaret för densamma. Under nazisttiden blev jag och min hustru arresterade flera gånger. Man slog oss och släpade oss inför de nazistiska domarna. Naziterrorn var svår, men ändå bara en försmak av vad som skulle komma under kommunismen. Min son Mihai måste ta ett icke-judiskt namn för att han inte skulle bli dödad.
Men den nazistiska tiden gav oss en stor fördel. Den lärde oss att fysiska plågor kan uthärdas. Att människoanden med Guds hjälp kan överleva den svåraste tortyr. Vi lärde oss nu en teknik att bedriva hemligt kristet arbete, vilket var en förberedelse till det mycket svårare prov som låg strax framför oss. Nästa stycke här har rubriken Mitt missionsarbete bland ryssarna. Mina självförebråelser över att ha varit ateist gjorde att jag från första dagen efter min omvändelse längtade efter att få vittna för ryssarna. Det är ett folk som från barndomen vuxit upp under ateistiskt inflytande. Min önskan att nå ryssarna med evangelium har blivit uppfylld. Denna uppfyllelse började under den nazistiska tiden. Emedan vi då hade många tusen ryska krigsfångar i Rumänien. Och bland dem kunde vi bedriva kristlig verksamhet. Detta var ett dramatiskt gripande arbete. Jag ska aldrig glömma mitt första möte med en rysk fånge. Han omtalade för mig att han var ingenjör. Jag frågade honom om han trodde på Gud. Om han hade svarat nej skulle detta inte ha förvånat mig. Det är varje människas rätt att tro eller inte tro. Men när jag frågade honom om han trodde på Gud såg han på mig utan att förstå vad jag menade. Sedan svarade han, jag har inte fått någon militär order om att tro. Om jag får order ska jag tro. Tårarna rann ner för mina kinder. Jag tyckte mitt hjärta ville brista. Här stod en människa framför mig. Vilken själ var död. En man berövad den största gåva Gud givit oss. Gåvan att få vara individer. Han var ett hjärntvättat redskap i händerna på kommunisterna. Beredd att tro eller inte tro en order. Han kunde inte längre tänka själv. Detta var en typisk ryss efter alla dessa år av kommunistisk regim. Efter den chock jag fick av att se vad kommunismen gjort med mänskliga varelser lovade jag Gud att jag skulle ägna mitt liv åt att försöka återge dem deras personlighet och ge dem tron på Gud och Kristus. Jag behövde inte resa till Ryssland för att nå ryssarna. Den 23 augusti 1944 invaderade 1 miljon ryssar Rumänien. Och inte långt därefter kom kommunismen till makten i vårt land. Nu började en nattmara som kom lidandena under den nazistiska tiden att synas lätta. Rumänien hade på den tiden en befolkning av 18 miljoner och dess kommunistiska parti endast 1000 medlemmar. Men Wyszynski, Sovjets utrikesminister, rusade in till vår högt älskade konung, Mikael den förste, slog näven i bordet och sa, ni måste utse kommunister i regeringen. Vår armé och polis avväpnades och så kom kommunisterna till makten med våld, fastän det var hatade av nästan alla. Detta skedde inte utan medverkan av det på den tiden ansvariga i Amerika och England. Människorna är ansvariga inför Gud, inte bara för sina personliga synder utan även för sina nationella synder. Ansvaret för den tragedi som drabbat så många ockuperade nationer vilar på det amerikanska och brittiska kristnas hjärtan. Amerikanerna måste veta att det tidvis på ett oklokt sätt hjälpt ryssarna att underkasta oss en mördar- och terrorregim. Amerikanerna måste sona detta genom att hjälpa de undertryckta folken att bli delaktiga av kunskapen om Kristus. Nästa stycke har rubriken Förförelsen använder samma språk som kärleken. Så snart kommunisterna kommit till makten gjorde de skickligt bruk av sin makt till att förföra kyrkan. Förföraren använde samma språk som kärleken. Både den som vill ha en flicka till sin hustru och den som bara vill ha henne för en natt, för sitt nöjes skull, För att sen avvisa henne säger: jag älskar dig. Jesus har bjudit oss att skilja mellan dessa båda språk, förförelsens och kärlekens, samt att avslöja vargarna i fårakläder. När kommunisterna kom till makten fanns det tusentals präster, pastorer och predikanter som inte kunde skilja mellan dessa båda röster. Kommunisterna hade inbjudit till en konferens för alla religiösa samfund i vårt riksdagshus. Dit infann sig 4000 präster, pastorer och predikanter. De 4000 valde Josef Stalin till hedersordförande för kongressen. Denne man var vid samma tid ordförande i det gudlösas världsförbund och hade mördat massor av kristna. Den ene efter den andra av biskoparna och prästerna stod upp i vårt riksdagshus och förklarade att kristendomen och kommunismen i grunden utgör samma sak, och därför kan de också existera tillsammans. Den ene predikanten efter den andra talade berömmande ord om kommunismen och tillförsäkrade den nya regimen kyrkans lojalitet. Min hustru och jag var närvarande vid kongressen. Min hustru sa till mig: Rickard, stig upp och avtvå denna skam från Kristi anlete. Hör hur det bespottar honom. Jag sa till min hustru: om jag gör det, mister du din make. Hon sa: jag vill inte ha en feg man till make. Då stod jag upp och talade till kongressen, men jag berömde inte mördarna utan de kristna, Gud och Kristus, och sa att vår lojalitet först och främst gällde Gud. Talen vid denna kongress utsändes i radio och hela landet kunde därför höra budskapet om Kristus förkunnas från podiet i riksdagshuset. Efteråt fick jag betala för detta, men det var värt priset. Ortodoxa och protestantiska kyrkoledare tävlar med varandra i en lovprisning av kommunismen. En ortodox biskop fäste hammaren och skäran på sina kläder och bjöd sina präster att inte längre skulle kalla honom ers nåd utan istället kamrat biskop. Jag deltog också i baptisternas kongress i staden Resita, en konferens under röd flagg där Sovjetunionens nationalsång sjöngs med publiken stående. Baptisternas föreståndare proklamerade att Stalin inte gjorde något annat än uppfyllde Guds bud. Han prisade Stalin som en stor bibellärare. Präster sådana som Patrasju och Riosiano gick ännu mera rakt på sak. Det blev tjänstemän inom hemliga polisen. Rapp, biskopsdelegat för lutherska kyrkan i Rumänien, började undervisa i det teologiska seminariet om att Gud givit oss tre uppenbarelser. En genom Mose, en genom Jesus och den tredje genom Stalin. Den sista överträffade de båda föregående, sa han. Man måste förstå att de verkliga baptisterna, som jag mycket älskar, inte höll med om sådant utan visade stor trohet mot Kristus och fick lida mycket. Men det var kommunisterna som valde deras ledare, och själva hade de inget annat val än att acceptera dessa. Samma förhållande är ett faktum än idag när det gäller topparna av det religiösa ledarskapet. Och jag får påminna om att boken är skriven på 60-talet, och vi vet att det har skett förändringar sedan dess. Det som blev kommunismens tjänare istället för att förbli Kristi tjänare började fördöma de bröder som inte ville göra gemensam sak med dem. Liksom de ryska kristna hade skapat en underjordisk församling efter den ryska revolutionen, så har kommunismens maktövertagande hos oss jämte många kyrkoledares förräderi också i Rumänien tvingat fram en sådan församling som troget förkunnar evangelium och försöker nå barnen och föra dem till Kristus. Kommunisterna förbjöd allt detta, och den officiella kyrkan böjde sig för dem. Tillsammans med andra började jag arbeta under jorden. Utåt sett hade jag en mycket respektabel social ställning som inte hade något med mitt underjordiska arbete att göra utan endast tjänade som täckmantel. Jag var pastor i den norska lutherska missionen och på samma gång arbetade jag som representant för kyrkornas världsråd i Rumänien. Där hade vi då inte en aning om att denna organisation någonsin skulle komma att samarbeta med kommunismen. På den tiden uträttade den i vårt land ingenting annat än hjälpverksamhet bland efterkrigstidens nödlidande människor. Men dessa mina båda titlar gav mig en mycket god ställning inför myndigheterna som då inte kände till mitt underjordiska arbete. Detta sistnämnda arbete hade två grenar. Den första var vårt hemliga arbete bland en miljon ryska soldater i landet. Den andra var att under jorden predika för Rumäniens förslavade folk.
Så långt ur boken av Richard Wurmbrandt denna gång. Vi fortsätter nästa torsdag.